Du lyssnar på Norra Saltkråkan, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten på 1960-talet eftersom Saltkråkan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här i slutet på 1800-talet och jag heter Mikael Ek och är sommarboende på Norra. I det här avsnittet fortsätter samtalet med Janne Wahlström där han talar om hur mycket man umgicks här ute på 50- och 60-talen. Det blir också tal om Saltkråkan, en groda i filmen och hur man lyckades sänka en otät sjöbåt utan dyvika. Men vi börjar tala om NIK, Norra idrottsklubb, som fyllt 75 år under hösten.
Ja, det fanns en del grenar där. Ja, det var ju många faktiskt. De var väl väldigt aktiva där, men på 50-talet och 60, vet, och kanske ebba ut lite för att det var en annan generation före oss då, så att säga, eller som var engagerade. De var väl en 10 år äldre, eldsjälar i den där klubben. Men då var det ju friidrottstävlingar på klubbslätten och som om klubbslätten känner de flesta till var det låg eller ligger, och det är ju om man kommer förbi stora stallet där, huvudvägen och genom byn då, så är klubbslätten ner till vänster om man kommer från byn sett mot vatten, och där var det fotbollsmål i varje ända, och så ner mot vatten där fanns det en hoppgrop då för längdhopp och höjdhopp och någon planka för kula och disk och sådär. Jag kommer ihåg att jag var med på någon tävling där jag, någon friidrottstävling, och skulle kasta diskus. Jag hade aldrig kastat diskus, men jag hade väl sett någon gång på någon journalfilm eller så hur man skulle göra. Man skulle snurra liksom för att få fart på den där diskusen. Så jag snurrade där. Jag var yr i mössa, så jag visste inte vad jag var. Så jag släppte den där diskusen. Det höll ju på att fara in i publiken. Så att jag gjorde väl ingen större succé som diskuskastare. Men det var, klubbsätet var ju en väldigt uppskattat område. Där träffas man ju
ofta också.
Ja, nästan varje kväll och även dagtid. Så träffas ju framförallt killarna då och spelar fotboll där. Man delar upp sig i två lag. Och på dagen var det kanske på med lite höjdhopp och längdhopp och
vilka var dina grenar då?
Nej, jag vet inte. Det var ju definitivt inte kul. Inte diskus. Nej, jag var väl mer legat och springa löpning. Så att, men då var det nog om man kunde springa. Jag tror det var bort till Västnesö någonting och vända.
För det är ganska dålig väg. Och
ja, det var ju mer gräsbana hela vägen. Det var ju inte grusat då. Utan, så att, och så sprang man väl och varv runt klubbslätten där. Sen fanns det en del stjärnor. Jag vet din mammas kusin Kjell Sjöblom, han var ju duktig och kastade spjut där. Han var ju väldigt duktig handbollsspelare. Spelade väl för Lidingö tror jag. Och sen fanns det Tommy Norberg, var ju duktig spjutkastare. Jag vet, och kastade väl hela klubbslättens längd där. Så det var imponerande. Sen Claes Englund som jag var kompis med mycket, han hoppade stavar, han hade bambustav. Mm. Han klarade i alla fall någonting mellan 1,5 och 2 meter, så jag tyckte man det var snitsigt.
Men precis, det var ju helt stela bambustav.
Ja visst, ja, böjdes inte ett dugg alltså. Så att, höjdhoppade men
ja, i vanlig grop då förstås, alltså en sandgrop. Ja,
nej, det var ju vanlig grus, uppgrävt grus eller sand där. Så det var ju naturligt. Så att det var väl inte så här jättemjukt att landa i, men det var väl bättre än asfalt. Så att, ja, det funkade. Så det var. Så Klubbslätten var ju naturligtvis en träffpunkt. Och sen affären då. Men det var ju alla, både vuxna och unga, träffas vid affären. Det var ju naturligt. Och sen när Blidösund kom så var det många som traskade ner till kvällsbåten där. Och det berodde väl mycket på att det fanns ju tidningskille ombord, eller tidningspojke om man så vill. Han hade ju en stor axelväska med full med i leder och med full med tidningar som man kunde köpa.
Alltså man kunde få dagens tidning?
Ja, och veckotidningar, och så fanns det väl ungdomstidningar. Jag var rätt förtjust i någon tidning som hette Illustrerad Klassiker, kommer jag ihåg. Och det var ju kända författare som hade, de gjorde om då deras berättelse till en serietidningsformat. Så att,
och även på vintern hände ju saker, ja.
Ja, jag var blivit ute några gånger på sportloven där. Man.
Nej, men alltså med NIK, en norra idrottsklubb då också.
Ja, alltså de, om du tänker på att de hade samkväm på vintern i Gamla stans, vad heter skolan där i Gamla stan, nästan vid Själagårdsgatan. Olssons hyrde väl ett hus här som, om man går huvudvägen så att säga, och passerade ju en del lador bredvid varandra uppe mitt i byn innan vägen ner till Måsberg. Och där om man tittar in då, i riktning mot Högsanders hus, så är det ett litet gråvitt hus. Jag tror det är ingen som bor där riktigt. Det verkar dött där. Men där hyrde de. Mm. Och han var vaktmästare i den där skolan, så han ordnade ju liksom lokal där på något sätt. Och där fanns det ett källarvalv då med bänkade ungefär som en enklare bio, alltså med en scen, och ja, det känns ju som någon slags aula för skolan där. Och där hyrde, eller hyrde vet jag inte om de gjorde, men där var det en sån vinterträff och med uppträdare, och då var det NIK som stod för det där alltså, och så var det olika som uppträdde, sjöng, och någon visade diabilder från den gångna sommaren och så här, så att, och så var det kaffeservering med bröd och så tombola och lite så här. Så det var ju trevligt tillstånd. De flesta som var på norra kom ju dit på vintern.
Alltså det är verkligen märkligt när man hör om allt det här, för att det är så annorlunda mot idag. Idag umgås man kanske då med någon familj här och man träffar några stycken på vintern då. Men att det var så stort allt det här umgänget, det är helt fantastiskt egentligen.
Men det, jag tror det berodde mycket på att den här affären, det var som en naturlig samlingsplats. Eller man träffade många där, både unga och gamla så att säga. Och ja, man lärde känna varandra. Och
så det var en förändring när den stängdes.
Ja, det måste man ju säga, för det försvann ju helt. Jag kommer inte ihåg exakt när affären lades ner, men det borde ha varit någon gång första halvan på 60-talet.
Jag tror sista sommaren var 63.
Ja, det kan stämma. Det var ungefär med Saltkråka, filmen och alltihop. Mm. Där, då lades det ner där. Och men det berodde väl dels just på att hon Ruter och de var ju gamla, så hon orkade inte driva där i all oändlighet. Det fanns väl ingen som ville ta över heller. Och kraven på ekonomi
steg. Tufft att driva affär här.
Nej, liksom det var väl lite, det var inte det lättaste kanske. Men de flesta öarna i området hade ju nästan affärer. Söder hade ju affär, Gräskö hade affär, Rödlöga och Svartlöga hade affär. Rödlöga är ju kvar naturligtvis. Sen fanns det väl ett flertal affärer på Blidö. Det är väl bara en där, den är Oxalsö kvar. Så.
Mm. Så att, jo, precis. Stämmarsund hade affär.
Ja, liksom. Så att det fanns en del.
Men Saltkråkan då? Där, då var ju du här en del under de somrarna.
Jo, vi följde ju där lite på avstånd. Det var ju spännande. Men de hyrde ju hela panget. Alltså. Det hette väl Semesterhemmet Tre Kronor egentligen. Mitt uppe i byn. Det är ju på vägen ner till Ombudsbryggan. Men då var byggnaden gul. Nu är den ju röd. Och så var det några annexer till också. Men jag tror att man behöver inte vara någon jobbade på kvarnen, utan jag tror att man även utomstående månadplats kunde.
Jo, men vi har hyrt där.
Ja, okej. Okay. Ja. Och sen tror jag även att man kunde gå dit och äta.
Mm.
För hon Gunnil Hansen Hon bodde väl mer eller mindre permanent här. Hon var väl kokerska där, om man säger. Kökschef skulle man väl säga då.
Precis.
Så att hon stod väl för hushållet där. Så där bodde de och ja, det kretsar ju mycket kring inspelningar. Och jag tror till och med att de gav ut någon liten tidning som alltså, information. Och en sån här spritstencilerad historia.
Alltså de informerade alla om...
Ja, liksom vad som var på gång. Och några gånger så bjöd de väl in folk där till kaffe och glass. Jag vet inte, men att, det byggde ju rätt, en hel del på att de som bodde permanent där och sommartorparna, om man så säger, var välvilligt inställda till hela historien. Där.
Var du statist?
Nej, jag var inte statist någon gång, tror jag. Men jag tjänade en liten slant faktiskt. Där. Det var lite kul. Det var av en händelse så var vi uppe i byn där. Då kom det fram en kille där som jobbade för Artfilm då, som de hette, som gjorde filmen. Och jag blev en groda, sa han. Jaha. Ja, den som hittade en groda, jag kommer inte ihåg att det var en, om det var en krona eller fem kronor. Jag vet inte. Fem kronor låter ju nästan lite väl bra, men ja, låt oss säga att det var en krona då. Och jag hade sån tur så jag direkt hittade den där grodan. Så jag tjänade en spänn där. Och den skulle vara med, det var med sen i en scen där med Tjorven och vad hette hennes kompisar, någon liten tjej.
Fina.
Ja. Och de skulle väl kyssa den där grodan för de skulle hoppas att det skulle dyka upp en prins. Mm. Så att ja, den där grodan var jag medskyldig till då.
Mm.
Man har gjort andra grodor, men inte en sån groda liksom. Det var lite kul där. Sen vi umgicks väl inte så mycket, men det var en kille med där, det Axberg, han jobbade med ljud. Han ingick väl i vårat gäng så att säga då. Så vi var ju rätt mycket tillsammans på den sommaren då, här. Han hade väl varit med i några filmer också. Jag tror han var med i några filmer. Briggen, Tre liljor och Här har du ditt liv. Och sen den största var väl den här Utvandrarstrilogin. Eller? Om det var tre eller var två filmer. Där hade han en bärande roll. Då. Så att ja, det var lite. Han var i alla fall ungefär jämngammal med oss. De andra, antingen var de för gamla eller också var de för unga. Liksom, så.
Men vad gjorde det här gänget då? Det här som ni var, vad gjorde ni för något?
Ja, vi gjorde, det var lite olika. Det var ju på vilken ålder man var i. Men den första jag träffade faktiskt, som jag varit kompis med, det var Claes Englund. Och då, jag tror det var nästan första sommaren här. Och jag var nere vid...
Hasses bror.
Ja, Hasses yngre bror. De var ju fyra syskon och Claes var yngst då. Och det var en del åldersskillnad mellan de andra syskonen och han då. Och Claes tror jag var ett år äldre än mig eller någonting. Så han kom gående på våran tomt där och då började jag språka med honom där. Och då fanns det, då hade det drivit land någon träflotte nere vid vattnet där. Och vi fick för att vi skulle lyckas sjösätta den där, men det gick ingen, vi lyckades inte liksom. Så min pappa högg upp den där flotten så småningom. Men ja, vi fann varandra och ja, så vi höll ihop där fram till ja, dryga 20-årsåldern och 20-någonting när vi gjorde värnplikten och sen så vart vi lite åt olika håll där så att säga. Han hade många roliga. En gång kom jag ihåg att han kom och skulle hälsa på mig och sa han, jag har dödat en huggorm här borta vid stranden. Ja, vill du gå och titta på den? Ja, det kan vi göra. Det är ju spännande. Så vi gick dit och tittade på den. Men han hade ju slängt en sten i huvudet på den där. Och sa, skulle det vara kul att ha skinnet utan den där ormen? Ska vi inte flå den, sa han. Ja, jag var ju inte jättetänd på idén liksom. Men i alla fall, då, ja. Då skulle han skära, han hade ju sin kniv med sig. Så skulle han skära och jag skulle hålla i huvudet på den jäkla ormen. Vi hade ju ingen större lust att hålla liksom i bara händer så vi repade väl lite gräs där som jag höll i den. Så vi fick av skinnet till slut. Och sen trädde han upp det där skinnet på en pinne så han hade det när han åkte hem på Sjögull eller om det var Kung Agne eller Blidösund. Så han var väl stolt när han gick omkring med det. Men efter några dagar sedan hemma i hemma där på Söder han bodde då, så tyckte hans mamma att det började lukta lite illa, så att den där ormskinnet slutade i soptunnan.
Det var inga ormskinsbyxor.
Nej, det var inte, men ja, det var vilken idé liksom. Ja, men det var väl en del, ja, det var ju mycket fotboll och träffa och bada. Sen började vi åka med båtar och så vi nästan allas i gänget hade ju sån tillgång till en rodbåt med en liten trehästars utombord där, eller sån Archimedes med snörstart.
Fanns det någonting då på Hammerska och sådär?
Ja, men då var vi nog lite för unga för att åka dit. Så då åkte vi mest kuska omkring. Men sen så vid något tillfälle innan Hammerska, så vi var vid Ångbåtsbyggaren, då kom det ett gäng tjejer alltså från Söderöra. Och då var vi väl, ja, jag vet inte hur gamla vi var 13, 14, 15 kanske. Och då, ni ska komma till Söderöra, sa de, för det där är dans på kvällarna. Ja, det är ju spännande. Och då hade de dansat upp med en lada i byn där. Så att ja, vi tänkte, hur ska vi ta oss dit då? Men ja, då hade vi väl ingen tillgång till några utombord direkt, utan, men då fanns Ekstrand, Björn Ekstrands, de hyrde ut av Jim Andersson nästan mitt emot pepparkakshus som de säger då. Och hans pappa, han var rätt mycket ute och fiskade, han var vänligt sinnad och hade en trerodbåt som inte hade en akterspegel, utan det var spetsjakter, alltså där sumpen var placerad i aktern. Och den fick vi låna och ro över till södra sidan då. Och det var ju en fantastisk båt att ro. Den var lättrodd och höll kursen. Ja, det tror jag är den bästa robåten jag rott. Helt fantastiskt. Och så gick vi genom skogen upp till byn då, och så kom vi då så småningom till den här ladan då i byn. Där var ju fullt med ungdomar då, i våran ålder. Ja, det var ju lite blandat, men det var ju med företrädesvis ungdomar. Och det var ju dans där till en skidspelare. Så att, det var där man lärde sig dansa hjälpligt. Så att där var vi jättemycket. Vi var ju där flera kvällar i veckan då.
Ja, de hade nästan varje kväll.
Ja, nästan varje kväll.
Jaha, vad kul.
Så att så kom man ju hem rätt sent där på kvällen. Men kom ju hem på natten ibland. Jag fattar inte om man fick springa ut där. Men så var man ju lite trött nästa då. Så man gick väl inte upp klockan 8 direkt. Så, men ja, sen har vi varit väl lite äldre, kom upp, ja, 15 års ålder, då började vi åka till Hammerska ladan. Och det ligger ju i Furusund på, vad ska jag säga, på den sidan som vetter mot Eknö. Det var ju egentligen en gammal teaterlada från Strindbergs dagar. Och där var det dans varannan lördag, och de alternerade med ett ställe som låg på Täckholmen där vid färgeläget. Där var det en stor gul träbyggnad. Där var det också dans då, men de körde varannan lördag.
Är det den där vita villan?
Ja, exakt. Mm. Den byggdes någon gång på 60 också kanske. Eller, ja, det var väl kanske tidigt, men låt oss säga i slutet på 60 då. Så mellan de två ställena alternerade vi. Sen var vi väl någon gång upp till Spillersbo där. Men det tror jag inte var mer än någon eller två gånger. Den dansbanan revs bara för något år sedan, tror jag. Men sen var en annan kul grej där, var att Kung Agne, det var väl unga killar som körde den någon gång i slutet på 60-talet. De ordnade transporter upp till Arholma, dansbanan där. Då plockade jag upp ungdomar då från Söderöra, Norröra, Gräske och så kanske några mer ställe. Och så körde de upp till Arholma, så var ju där och dansade på utebanan där. Och sen transport hem då. Så kom man ju tillbaka kanske vid 2-3 tider på natten. Så det var ju smidigt.
Vad kul.
Så där var man några gånger. Jag vet inte om de körde mer än en säsong. Ja, det var nog ett par säsonger. Sen sålde de den där Kung Agne, han Gunnar Andersson då, som ägde rederiet. Sen var det ingen sån här resor mer. Och sen undrar de inte, de stängde dansbanan också. För det var lite väl mycket 20 kim där kanske. Så. Men jag var faktiskt på Arholma för bara par år sedan och dansbanan finns kvar, men det är restaurang där nu. Så att,
men det är ju hamnen där?
Ja, precis ovanför. Det är ju en affär där vid Ångbåtsbryggan. Sen ligger ju dansbanan på en höjd upp till höger. Och så det är ju en fantastisk utsikt mot vattnet. Och den ligger ju suveränt fint den där banan. Jag tror inte att det är någon dans där, utan det är restaurangverksamhet.
Ja, men det är verkligen förundrande över hur mycket det fanns att göra på den tiden. Ja. Egentligen. Och man tycker idag att det finns mycket att göra, men idag gör ju allting, alla saker själva med.
Ja, och ja, det blir ju annat alltså. Men det är väl att fler och fler har skaffat sig egna ställen och det här. Det är svårt att få rekrytera och få folk till det här allmänna så att säga. Som bygger på frivillighet och engagemang. Folk är rätt upptagna med sitt.
Ja, nu har vi i alla fall en nystart i NIK då, så här, ja, ett antal år då, i norra idrotts. Ja.
Och sen kapellet har ju blivit en ny samlingsplats. Ja, så lockar det ju trevligt. Så att, men jag vet, vi åkte där. Ibland hade vi, det gällde ju att ha någon båt och komma iväg till Furusund. Det är en bit att åka. Ibland åkte vi bara med rodbåtar, det blev en trehästars utombordare. Det gick ju an att åka dit, men sen man skulle hem på natt. Det var ju ingen som var direkt pigg på att köra. Där vi ligger och sova på durken. Så, det var lite så poppis.
Framåt augusti, det är ganska mörkt.
Ja, det var ju svart. Sen hade vi ju Englunds där. De hade ju en fantastiskt fin trebåt. En ekbyggd trebåt, skulle vi kunna kalla det för en skötbåt, men den såg inte ut som skötbåtar normalt sett ser ut här uppe i Roslag, utan det var mer från västkuststuk eller Blekinge, för den hade en bulligare förr, hade inte det där språnget som båtarna har här, utan den fick vi låna rätt mycket faktiskt, fast vi var bara 14-15 år och var ute och tuffa med. Den åkte ju mycket till Furusund. Med
inombordare?
Ja, jag tror det var en Albin okötta i det där, alltså, med handstart och vev. Då. Men det var ju ingen sån här, det var inte så gammal motor, så det var ju lös vev, utan veven satt ju ett stativ som var vid kättingdraget eller med någon typ av kedja. Så man blev... Men ibland snedtände den där baktänder, så fick man ju en snytning om att det passade sig på handleden utav veven. Men det var ju en trevlig båt att åka. Men, och det stod tätt grundet med metallbokstäver i fören på den. Så alla visste var den hörde hemma.
Men du har jobbat mycket i skärgården också. Alltså ditt jobb har ju varit i skärgården och sådär.
Ja, kan man väl säga i och för sig. Då, eller den större delen av mitt verksamma liv så att säga.
För att det måste ju förändras ganska mycket hur man åker båt under de tiden du jobbade. Liksom, att båtarna blev snabbare och starkare och större.
Ja, det får man väl säga. Motorstorlekarna har ju naturligtvis ökat markant. Om man tänker bara när vi grabbar åkte omkring i trehästars motorer. Det är ju knappt någon som gör. Utan, och hela flottan har ju... växt både till storlek och ja, båttyper framförallt har ju förändrats.
Men också olyckorna kanske blev värre. Såg du någonting av det, att det blev värre olyckor under de åren du jobbade?
Ja, visst det har det varit olyckor, och det beror, men det är mest att när alkoholen har blivit för dominerande i umgänget så att säga, att det går överstyr och så. Ja. Snabbgående båtar, det går ju fortare. Många tror att åka en viss sträcka, missbedömer avstånd.
Förut var det ju inte, nu finns det ju promillegräns på sjön, det gjorde det ju inte riktigt.
Nej,
förut
nu är det
samma
ungefär
sätt,
så på land. Jag tror det är 0,2 eller någonting. Så att det har ju ändrats. Jag tror faktiskt att sjöfylleriet har minskat. Men de som ställer till olyckor, de hade ju betydligt mer i kroppen än 0,2. Och över en och mer än så. Så att sen går det väl i vågor, alltså med popularitet. Nu är det ju rätt poppis med öppna styrpulpeter. Det är ju mycket transportbåtar till och från. Och de här gamla skötbåtarna har ju blivit akterhytsbåtar. Det är ju företrädesvis aluminium numera. Men det är ju...
Och sen är det ganska annorlunda, jag tror det är väl ganska annorlunda den typen av båtar som vi har uppe i norra skärgården mot vad man har runt Sandhamn och mitten av skärgården, att det är
Ja, det kan man väl säga.
Det är inte ofta man ser såna här stora vräkiga V8-båtar.
Nej, utan... Men det är ju som i mode. Alltså ett tag här i början på 80-talet. Alla skulle ut och segla breda. Liksom. Låg ju och bada i farlederna.
Ja, det kunde hända en del grejer.
Ja. Mm. Jag kommer ihåg en gång vi skulle ju... Det var ju en tokig historia. Det var en tidig vår... Och då hade väl öppnat den Hammerska ladan, antar jag, för det var väl målet där, och då var vi på tätt grundet där och hade ingen båt. Men då föreslog någon att vi skulle sjösätta deras skötbåt där, tättgrundet som jag nämnde tidigare. Och det, de har ju en stor sjöbåt där, som, eller båthus som man så vill. Och den stod väl där på något träslede, vill jag minnas. Och... Ja, vi var väl fem killar där och med Claes då bland annat. Och, ja, vi satte igång och baxade den där båten. Liksom. Efter många om och med så fick vi den i sjön. Alltså. Men det var bara det att forsa in vatten. Och det var ju en ekbåt, så det tar ju tid att det ska gå igen. Då, men det fattar inte vi att det var det. Så det forsade i vatten in och ja, vi höll på med hinkar där, men det gick inte så bra. Alltså. Men då tänkte vi, det kan ju inte ligga här utanför där den sjösatt. Det var ju öppet om det skulle bli så. Så vi lyckades få runt den runt nocken på bryggan deras då, och förtöjde den där. Och fortsatte och till slut åkade vi inte hålla på längre. Utan sakta med sig så sjönk i båten och vart stående på botten där innanför bryggan. Den försvann ju inte helt, men det var ju vatten upp till relingen i alla fall. Så motorn var ju under
vatten. Mm.
Och ja, vi fick ju avbryta, så vart det ju ingen Hammerska ladan den dagen. Men hans pappa, han vart ju måttligt förtjust över det där. Alltså, men han var ju snäll man, så han vart lite galen. Men han tyckte det var onödigt, för han fick ju bekosta reparationer av motorn. Men ja, de fixade till den där så småningom. Så den var ju så tuffa igen, så vi åkte med den. Och det är lust. Det var väl på sätt och vis att Claes kom ner där dagen efter, såg ju båten naturligtvis kvar på botten. Då var det ju några spiggar som simmade i det båten. Då visade det sig att dyvikan var borttagen. Och det visste ju inte vi. Så därför nu, annars hade vi ju klarat det där. Så de hade ju simmat in där. Så där, de skruvade i den där plucken och länsade och flöt i båten. Men motorn fick ju repareras lik förbaskat.
Så att, var det lite skillnad med... Då hade alla träbåtar på den tiden.
Ja, det var ju mycket träbåtar.
Det finns en handfull träbåtar på den.
Ja, en träbåt är alltid en träbåt. Det är vackert att se på. Det är välskött.
Jo.
Sen var det ju även så att Artfilm då, som de hette, då, de köpte en träbåt för sina transporter. De hade ju mycket transport naturligtvis, skådespelare och allt gods och tillbehör. De köpte en Solö. Det var en ganska vanlig mahognybåt, alltså svensk tillverkad, och det finns ju fortfarande exemplar som åker. Och han Artfilm, jag tror han hette Olle, för han hade en son då som var några år äldre. Ja, 4-5 år äldre, så han körde, han var ju också med då till Hammerska ladan, så han körde den där. Så var ju, hela den här båten var ju packad med ungdomar och som skulle ut och dansa.
Som använde den till att...
Ja, det var han också liksom. Så, men den hade vi inte själva, utan det var ju de som körde den då, liksom. Men de skulle ju också dansa liksom. Så att,
men träffade du Astrid där då? Lindgren?
Ja, så det ska jag låta vara osagt. Alltså, jag vet att hon har varit här och jag kanske har sett henne på avstånd, men jag har aldrig haft någon närmare, så jag har aldrig språkat med henne.
Förr i världen man handlade vid Lindholms affär i Furusund.
Ja, hon bodde ju i närheten där. Ja,
då såg man ju henne ofta.
Ja, hon bodde i ett stort rött hus där. Mm. Strax, ja, det var ju bara kanske, det var två fastigheter emellan.
Ja, visst. Mm. Men du har med dig också en nikblad här.
Jaha.
Norra idrottskultur.
Ja.
Från vilket år var den?
Ja, den är från juni 1965. Och då står det årgång 18. Upplaga cirka 150 ex.
Oj,
det var ju ganska många.
Det var många.
Ja, och då står det bland annat där, ja, vilka som medverkande i redaktionen. Jag kan ju läsa upp namnen där. Det är väl det som kanske känner igen. Ann-Marie Ekman, hon finns ju kvar på några vad jag vet. Anders Bedinge, det vet inte jag vem det är. Björn Ekstrand, han var ju den som kan man säga, höll lite i tåtarna egentligen för hela NIK. Hans Norberg och Tommy Norberg, de var ju bröder. Och Tommy Norberg var ju äldre broder, han tror jag var jämngammal med, eller är jämngammal med Hans Englund. Och då står det, NIK-bladet utdelas gratis till medlemmar. Prenumerationsavgiften för icke-medlem helår är kronor 2,50. Så att, och ja, då står det lika om vilka som hade hand om vad i NIK. Det var ju bollsporter och båtsporter och simsporter. Nöjesdetalj fanns det till och med. Och skytte och friidrott. Och då var det faktiskt... Jag var delansvarig där, trots min fadäs där med diskusen. Men de kanske tyckte det var bra att jag skulle syssla med så att jag inte var med och tävlar, jag vet inte. Och så var Magnus Engström, var han och jag delade på det där, Mankan som man normalt sett kallar
sig. Fyrrådssektionen då?
Ja, precis. Mm. Och Mankan bor ju till och med permanent där, så han har ju varit trogen nu verkligen. Och då stod det här, Roslagens sjöfartsminnesförening har övertagit den 8:e Roslagsskutemodellen som Werner Engström byggde. Och före sin bortgång byggde Werner Engström cirka 10 modeller av Roslagsskutan. Storbåt, sandpig, sandkil eller rospig. Och båttyper har många benämningar. Och här står det faktiskt mått på den här båten.
Ja, ungefär, vad är det för mått?
Ja, längd från köl till 146 centimeter, nästan 1,5 meter. Mm. Det är ganska stor. Och det finns ju faktiskt en båt i kapellet som han har byggt. Det är ju, jag tror att alla de där var nog identiska, mer eller mindre. Bommen är 98 centimeter, så är det ganska... Och bredden är 35 centimeter och... Om man bara räknar bort så var den 100, ja det var drygt en meter lång. Då står det bomlik och mastlik, det är kanske inte så mycket att nämna. Familjen Söderman äger ju faktiskt en stor här med.
Och ett riktigt tryck på tryckeri till
och med. Ja, det är väldigt fin om man så säger, det är Norröra och så står det NIK där, det är väl något blågrått. Skulle man kunna tänka sig att det är färgskalan. Så att det är ju ingenting man kanske har skrivit på en maskin, utan det måste vara på något tryckeri eller något slag. 150x, det var väl nästan som man kunde tänka att varenda en som hade något ställe eller anknytning till en fick ett x.
Många medlemmar.
Ja, precis.
Så. Du sa att det var någon så här scoutgrej här.
Ja, alltså året innan Saltkråkinspelningen började, det var 63 sa vi väl.
Mm.
Då tror jag det var 1962, och det var nog sista året som Nyman var här som bonde. Då var det ett scoutläger uppe som tältade uppe vid Bybacka, det var, ja, där midsommarstången står. Och jag tror att de var sjöscouter faktiskt. Men jag har ingen direkt minne utan vad de där höll på med.
Men
de kanske också tällde pinnar med kniv, jag vet inte.
Var det massa tält där då?
Ja, det var det säkert. Alltså. Mm. Jag har svårt med någon minnesbild för det. För jag var inte så engagerad, jag var inte så intresserad med scout. Vi hade andra idéer hur man skulle tillbringa fritiden. Google.
Men det kanske var hundratals människor då? Eller?
Ja, det var säkert rätt många. Alltså.
Mm.
Men om det var 100, det,
nej. Mm.
Men det var ju en grupp naturligtvis.
Mm.
Så det var inte bara ett eller två tält, utan det var säkert kanske en 10 tält, jag vet.
Mm.
Sen fanns det en annan rolig grej här. Så jag inte kommer ihåg riktigt exakt var den låg, någonting som kallades för Skogshyddan.
Just det.
Det var väl också NIK involverad i. Ja, de här eldsjälarna i NIK, de hade väl massa hyrs för sig där, men när jag kom hit och så fanns det några Skogshyddan. Den var nog byggd någon gång kanske på 40-talet. Och den, tyvärr kommer jag inte ihåg platsen, men jag tror att den var någonstans, antingen var det bortåt Holmsundsviken, Sandviken där. Holmsundet, berget mitt för Bullerskär ungefär. Eller om det var Östnesörn, men det var bort det hållet alltså.
Var inte uppåt mellan Västernesörn och Östnesörn åt det hållet?
Jag tror att det var där de tog ner rätt mycket skog här för en 30 år sedan.
Ja, ja men, precis där uppe där blev ett kalhygge.
Ja, jag tror att det var. Jag tror att den var nog förfallen då, men det försvann väl i samband med det.
Mm.
Så att, men när jag kom första utflykten man gick här när man var nya, då gick vi bort dit. Alltså. Jag var 7 år där och kom dit i den där hyddan. Och det var, jag tror att det var planktak faktiskt, men stommen var ju granslaner och så fanns det några britsar, en brits på varje långsida också gran, och så var det tätad med mossa och så stod en huggkubbe där med en yxa utanför och så fanns det till och med en gästbok där man kunde skriva in sig.
Just det. Jo, men den var ju med i Saltkrok-filmen
ja,
var det, också.
Ja, det kanske
något
var.
Ja. Mm.
Men då var man ju lite så här konfunderad och man var ju lite på gränsen till otäckt.
Ja, men det var ju det. För det var väldigt djup skog också.
Ja, det var ju det. Det var ju riktigt så här trollskog där. Mm. Så att man sprang inte fram och ropa hej direkt. Man tog sig lite försiktigt fram. Mm. Men sen när man var, då var man ju där några gånger. Men jag tror aldrig jag har övernattat någon gång. Men det var väl det som gjorde det. Så att, ja, det var ju kul. Det var ju synd att den försvann, men sen ja, om det fanns flera upplagor utav den korgen.
Vem som byggde det?
Nej. Men det kanske var den där Ekstrand som var involverad i också. Jag vet.
Säkert.
Mm. Ja. Jag hade ju, jag tror jag hade väl nästan 90 nu tror jag.
Mm.
Så att han har brunnit med. För där, det var ju spännande.
Jag får prata med honom.
Ja, man minns det. Sen undrar man ju om den där gästboken skulle varit kul om det hade varit blivit bevarad. Så jag vet inte om den, var den tog vägen. Men man var ju väldigt mycket här på somrarna. Alltså, från skolan slutade till den började månadsskift augusti-september.
Ja, det var ju längre sommarlov.
Ja.
Det var fler som var här hela sommaren. Ja.
Sen var vi några gänget där. Det var ju Claes då, som jag nämnde, han bodde, hans föräldrar jobbade så han bodde hos sin faster som ägde Malmborg ställe. Gurläng, de kallade sig för Gullan. Där, så att vi hade ju nära till varandra. Och Madeleine och tillhörde ju. Och sen Lars Persson, Mankan då, som vi nämnde. Burman, de hade en son där som hette Jan som var med bland dem. Gerdels, Lars och Eva. De bodde ju i pepparkakshus där.
Just det.
Ja. Så var det någon Monica och någon som Shade de hette efter. De hyrde väl där. Så det var ju liksom en grundstol, men sen kom det och gick lite periferit så att säga. Men det var väl vi som umgicks mest och så här.
Stort tack till Janne Wahlström. Musiken är av Marcus Fagerlund och är inspelad på min veranda i somras. Mer musik av Marcus hittar du på Spotify. Tack också till min fru Anna för setup med mera. Om du vill komma i kontakt med podden så finns vi på Facebook. Sök på Norra Saltkråkan-podden. Ta gärna en halv minut för att lämna ett omdöme om podden i din poddspelare. Det gör att den blir lättare att hitta. Tack för att du har lyssnat.